Ja, här är Helmi igen. Och nu tänker jag avsluta min serie om min resa från Ingermanland till Sverige. Men låt oss än en gång lyssna på den vackra, mycket gamla ryska folksången. Som på ryska heter «Под окном черемуха колышится». Översatt till svenska blir titeln «Bakom fönstret vajar fågelbärsträdet». Det var på kvällen den 1 mars 1945 som vi gick över den frusna Torne älv, gränsfloden mellan Finland och Sverige. Och vi sökte asyl i Sverige. Två söner till biskopen från finska Lappland gick med oss halva vägen. Vi kom in i Sverige och vårt bagage var bara en resväska med kläder för fem personer. I väskan fanns också några fotografier av släkt och vänner. Säkert undrar mina föräldrar om de någonsin skulle få se dem igen. De som frivilligt eller med tvång hade skickats tillbaka till Sovjetunionen. Första natten sov vi i en cell på polisstationen i Haparanda. I stan var fullt av flyktingar som ville komma bort från kriget som nu gick mot sina sista månader. I stan trängdes norrmän med tyskar, finnar, estländare och så vi från Ingermanland. Efter några dagar skickades vi söderut. Först till ett genomgångsläger i Umeå och sen till en flyktingförläggning utanför Torshälla. Där blev vi kvar några månader för att registreras och genomgå hälsoundersökning och ordna för den närmaste tiden. Framåt sommaren fick vi äntligen vårt första svenska boende i Tidan, ett litet samhälle döpt efter ån med samma namn. Vår far började arbeta på en bondgård och vår mor stannade hemma med oss barn. Men vår far kom dåligt överens med bonden som ägde både gården och vårt lilla torp. Och han började undersöka möjligheterna till en annan placering. Han fick tips om att ett stort fideikommiss utanför Mariestad sökte arbetare. Och efter ett besök där bestämde han att vi skulle flytta till den västgötska socknen Ek, 13 kilometer från Mariestad. Och i Ek kom vi att stanna i 9 år och här gick 4 av oss barn i skolan. Första tiden bodde vi i byns centrum, men efter att vår far lämnat arbetet på fideikommisset och börjat på pappersbruket in i Mariestad blev vår bostad ett litet torp ganska långt in i skogen. Vi hade drygt 2 kilometer till skolan och innan vår far fick råd att köpa ett par begagnade cyklar åt oss gick vi dagligen våra 4 kilometer fram och tillbaka för skolan. Av Svenska flyktingkommissionen fick vi ett främlingspass. Svenskarna var ganska dåligt orienterade om ingermanland, och det visade sig att ingermanländare registrerades antingen som ryssar eller som rysk ingermanländare, ingermanländare, finnar eller statslösa. Klart är att vi var svårplacerade i fråga om vår härkomst. Till Sverige kom under det sista krigsåret och de närmast kommande åren cirka 5 000 ingermanländare. De sovjetiska myndigheterna upptäckte snart att många av ingermanländarna hade valt att lämna Finland när vapenstilleståndet mellan Finland och Ryssland hade börjat gälla. Och nu ville man ha tillbaka sina medborgare, för vi var ju trots allt ryska sovjetiska medborgare. Sovjet skickade en kommission till Sverige och ville nu att svenska myndigheterna skulle berätta var man hade placerat de ingermanländare som hade sökt sig till Sverige. Och det var svårt att gå emot en sån begäran av en stormakt, och ett antal av boendeplatserna kom att avslöjas, även om de svenska myndigheterna var ovilliga att lämna ut både namn och bostadsort. Bland ingermanländarna började ändå gå rykten att man kunde få besök av ryska agenter som försökte övertala ingermanländare att frivilligt återvända. Vägrade man kunde konsekvenserna bli allvarliga. Jag har aldrig sett någon uppgift på hur många som blev uppsökta av de ryska agenterna. Men jag märkte under de första åren i Sverige att vår far var försiktig i fråga om vår nationella tillhörighet. Han såg gärna att både han själv och vi andra i familjen betraktades som finnar, och han hade inga som helst synpunkter på att vi syskon redan efter något halvår bytte språk till svenska när vi pratade med varandra, även hemma. Men med våra föräldrar pratar vi förstås alltid ingermanländska. Ja, det var en osäker situation för ingermanländarna under de första åren i Sverige. Skulle man få stanna? Skulle man tvingas konfronteras med ryska agenter och bli hotad? Kanske blev vi räddade av baltutlämningen. I januari 1946 såg utrikesminister Östen Undén ingen annan utväg än att till Sovjetunionen lämna ut 167 baltiska soldater som under kriget hade kämpat på tysk sida mot Sovjet. Det utlöste måhända vår första stora folkstorm. Den svenska allmänheten förstod vad som skulle kunna ske med de utelämnade och engagerade sig starkt i deras öde i form av stora demonstrationer och mediainlägg. När de sovjetiska myndigheterna kort senare gjorde en ny framställan till svenska regeringen om att få hjälp att sända tillbaka också de ingermanländare som flytt till Sverige, tog Östen Undén och regeringen ett kategoriskt beslut om att säga nej. Det räckte med de baltiska flyktingar som Sovjet hade fått tillbaka. Och därmed ljusnade ingermanländarnas situation betydligt. Men jag tror att mina föräldrar inte kände sig helt säkra förrän vi år 1953 fick svenskt medborgarskap. Då bestämde de att vi skulle lämna torpet i skogen och flytta ner till trakten av Göteborg. Borås hade blivit ett säte för ingermanländare i Sverige, och den stadens relativa närhet till Göteborg skulle göra det lätt för oss att umgås med andra ingermanländare som bodde här i landet. Jag tänker ibland på mitt ingermanländska arv. Vad består det av? Ja, själva historien om vår resa som jag nu i 5 delar har berättat den. Men ett arv kan innehålla så mycket annat. Kultur i form av sång och litteratur. Det kan utgöras av berättelser från gamla tider om levnadsvanor, socialt liv, politiska skeenden. Av sånt fick vi barn ingenting av våra föräldrar. Kanske var det för smärtsamt att delge sina barn. Kanske ville man lämna det gamla bakom sig och gå in för det nya livet. Eller kanske hade det behövts att vi barn hade ställt frågor. Något har jag fått veta genom böcker som berättar om Ingemallan. Men om det som är mig själv nära vet jag mycket lite. Jag önskar att jag visste mera. Om du vill veta hur mitt liv i Sverige blev under barn- och ungdomsåren kan du gå in på biblioteket och låna min första bok. Den heter Rör mig inte, se mig bara. Och den finns på många bibliotek i landet. Tack för att du lyssnat på min berättelse.